Jag läser från Markus evangeliet kapitel 16, verserna 1-8. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp, och de sa till varandra: vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Varför blir kvinnorna förskräckta? Det finns såklart många sätt att svara på den frågan. Här är ett som jag tror är viktigt. Kvinnorna är förskräckta. Grundtexten antyder till och med att de är överväldigade, alltså med all logik kortsluten. Därför att de väntar sig en död kropp att vårda och bevara, att smörja in med välluktande kryddor som de har med sig. De väntar sig ett värdigt avslut de kan sörja och samtidigt vila i. Men istället för att få rulla upp ärmarna och lösa detta med stenen som ligger i vägen mellan dem och deras vård av den avlidne Jesus, så möter de nu det de kanske både hoppats på och fruktat. De möter en tom grav. De hade ju vant sig så vid döden och avslutet. Livets möjlighet hade de räknat bort. Därför är de överväldigade. De hade vant sig. Därför skriver Markus in sig själv, tänker jag, som den här unge mannen. Som berättare och guide för dem och oss. För att påminna dem och oss om att inte förbli överväldigade inför det fria, men därför oförutsägbara liv som väntar nu. Jag tänker så här, att när vi närmar oss Jesus, när vi närmar oss trons centrum, är det inte så att vi ganska ofta faktiskt väntar oss i praktiken ett dött objekt? Något vi kan vörda och vårda, något vi kan bevara med tacksamhet minnas, berätta historier om. Ett slags museum över en avslutad revolution vi inte behöver delta i. Men en uppstånden, en levande Kristus, är svårare att begränsa till allt det där. Till våra minnen, våra tolkningar, vår vilja att få avslut är svårare att kontrollera. Och kan en del av det som överväldigar kvinnorna och oss vara just att uppståndelsen inte erbjuder ett svar. Den inte erbjuder en upplösning, en avspänning i slutet av Markus story och för oss i vår tro. Åtminstone inte som vi väntar oss. Någonting vi kan putsa på som en trosats, som ett tydligt svar eller en sanning, så att vi i gudstjänsten kan säga: på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Som vi säger i trosbekännelsen. Att vi kan säga det och samtidigt inte känna igen att de orden sätter oss i rörelse. De är inget avslut. Kan en del av det som lätt överväldigar oss och kvinnorna bero på att uppståndelsen visar sig bära, inte på ett svar vi kan slappna av i, utan en avslutande fråga? Alltså sanningen vi putsar på och vill vårda och bevara om Kristus, ja, den vårdas och bevaras bara som verkligt sann i Jesus efterföljelse, alltså i rörelse. I liv som levs som om den väg som Jesus talat om, som han visat i sitt liv och i sin död, är den enda rimliga vägen. Det är därför den unge mannen i graven säger att de ska gå tillbaks till Galileen. De ska gå tillbaks till där allt startade. De ska gå, de ska vara i rörelse. Och det är också så att Markus säger åt oss: starta nu om berättelsen från början. Ni har kommit så här långt. Starta om från början. Lev dig nu in i den. Mitt i världen som nu är förvandlad. Han säger: där, alltså mitt i världen, där ska ni få se honom som han har sagt er. Vi ska få se honom. Och allt det goda han bar till världen. Mitt i världen. Överallt. Hela tiden. Nu och nu. Och nu och nu. Om vi går. Och det är det som frågan gäller. Vid en korsvägsvandring likt den vi gjorde digitalt i fredags eller på långfredagen som församling, så kan den ju efter den där sista stationen som är gravläggningen ställa sig frågan: varför finns det ingen uppståndelsestation? Kanske en naiv fråga. Men den är bra därför att den påminner oss om att vi efter Jesu uppståndelse är uppståndelsestationen mitt i världen. Vi är fortsättningen. Jesus bjuder in till liv. Han säger själv att han bjuder in till liv i överflöd. Ja, nu har det hänt. Graven är tom. Vi ska få se honom som han har sagt oss. Så det är inte konstigt om vi blir överväldigade av det. Om vi tar det där till oss. Och någonstans blir då kvinnornas i huvudsak praktiska fråga: vem ska nu rulla undan stenen? Ja, den blir en djupare existentiell fråga. Alltså en fråga om vad som verkligen är. En fråga att ständigt därför ge respons på i våra liv. Därför att stenen, den är den här massiva tyngden som säger stopp. Stenen är tyngden som säger stopp och belägg. I världen finns inga alternativ till döden. I det där fallet, det ska vara klart för oss, var de romerska makterna, de judiska myndigheterna och prästerna, Jesu andra motståndare, fariséer och allt vad de heter, och hans egna vänner, hans efterföljare, alla var till sist överens om en enda sak, nämligen att den typ av liv Jesus levde, det kan till sist inte lyckas, det kan inte accepteras eller omfamnas. Det är orimligt. Kommer att misslyckas eftersom det stör ordningen, det upprör lugnet, det tillåter inga avslut. Korset måste vara sista ordet. Lärjungarna överger honom också. Allihop. Korset måste vara sista ordet. Men nu är stenen bortrullad. Och kvinnorna springer på darriga ben därifrån. Inte bara överväldigade utan även utom sig, skriver Markus. Alltså i ett extatiskt hänryckt tillstånd, pekar grundtextens ord på. Inte konstigt att de även beskrivs som rädda. Men utom sig, överväldigade, i extas och rädda. Inte konstigt, för de har ju precis börjat bearbeta det oerhörda i att döden inte har sista ordet. Att Jesu liv var validerat och att de nu kommer att rulla bort många andra stenar i sig själva, i andra och i världen genom det liv som ligger framför. De har precis börjat förstå att när Jesus ropade "det är fullbordat" på korset, så var inte det ett avslut utan det var en dörr som öppnades till en helare och vackrare väg. Och nu har den dörren sparkats in. Inte konstigt att de för nu är tysta när de springer iväg. Därför sådana här nyheter, det tar tid att sätta ord på, att forma sina liv efter. Men att sätta ord på dem och att formas efter liv Jesus bjudit in dem till, det blir nu allt de ägnar sig åt. Och det är precis det vi bjuds in till på våra darriga ben när påsken påminner oss om att vi inte vårdar ett museum över en revolution som avslutats. Vi är fortsättningen på den. Vilka stenar rullar vi bort? Vilka stenar behöver rullas bort för oss för att vi och andra ska se den Jesus som går för oss ute i världen? Världen är full av uppståndelseliv. Och för all del, var överväldigade och rädda. Jag talar till mig själv. Jag talar till er. Det är fullt rimligt att vara överväldigade och rädda. Men lev i varje ögonblick, för där ute ska vi få se Kristus som han har sagt oss.